Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey,
Tobias.
Hey, Kristina.
Hey, Tobias. Hur är läget?
Det är exceptionellt bra.
Ja, det är vad bra det. Nu är jag inte intresserad av dig, utan jag är intresserad av...
Dagens gäst,
ja.
Kan det vara det?
Kan det vara det?
Han sitter här, vältalig, trevlig, begåvad, mentalist, författare. Du är också expert på kroppsspråk, du är illusionist. Ja. Säger man illusionist?
Ja, kör.
Henrik Fexeus.
Hej!
Hej!
Välkommen till Blunder.
Tack. Kul att vara här.
Till Blunder, ja. Dunderblunderspodden. Vi måste börja med att... Alltså, det här är faktiskt rätt unikt. Vi ställer ju aldrig sådana frågor till våra gäster. Men nu måste vi fråga, vad är det du ska göra här framöver? Vad är det som ligger nära så här som du tänker att oj.
Oj, nu kittlar det lite under fötterna.
Nu kittlar det lite i någonstans. Ja.
Ja, men jag har väl två sådana hjärteprojekt. Och det ena är att jag är... Tobias, jag är ju mentalist och det är ju när jag åker runt på teaterscenerna liksom, som någon konstig form av tankeläsare, illusionist. Och jag har inte gjort det på ett antal år, därför att först så gjorde jag annat, sen kom corona. Uh-huh. Men tanken är ju att i höst så har jag premiär på min nästa stora turné och den ska pågå i 2 år. Och det kanske är sista gången jag ställer mig på scenen också i den kapaciteten. Liksom. Så det är mycket liksom, som står på. Så manuset är där, jag och Morgan Alex som regisserar, vi håller på redan nu med och repar och det är så här, ja, den kittlar.
Det förstår jag.
Sen kolliderar det då lite med att jag har ju, och nu säger jag, men det är egentligen ett vi det här, premiär på en ny boktrilogi som jag skriver tillsammans med Camilla Läckberg som ju börjar då, eller första delen kommer ut i september och sen är det minst 3 böcker, en bok om året, och det här har redan blivit liksom internationellt så ofattbart stort.
Nej.
Så att jag kan inte riktigt föreställa mig, eller så här, jag tror inte man ska föreställa sig, man ska bara på med skygglapparna, plöja ner, sitta och skriva och inte låtsas om omvärlden. För skulle jag börja låtsas om omvärlden och de förhoppningar som vi gör på oss om det här, så skulle jag nog kissa i byxorna.
Du menar att tvåan skulle inte bli så bra?
Nej, jag menar att jag skulle inte våga ge ut ettan.
Är det så?
Nej men gud! Ja, det här är ett av de största bokprojekten internationellt på många, många år. Nej. Alltså någonsin. Så här.
Vad heter boken?
Första boken heter Box. Och lustigt nog, för det heter ju också min förra show.
Ja,
din förra show heter det. Men, det här en stor plan du haft i 20 år?
Det roliga var att grundplotten till just första delen kom från mig från början, men titeln kom från Camilla. Och jag opponerade mig lite. Så här, fast min show hette ju Box. Och då så skrattade hon lite och sa, men Henrik, det är ingen utanför Sverige som vet det. Nej, just det. Vi har lite olika perspektiv.
Vi ska på turné i Portugal och andra planeter också, så det kan vara lugn.
Ja. Så att det har hon helt rätt i.
Då ligger ju inte frågan sådär, tänk om det blir ett misslyckande då, vad gör vi då?
Ja, men vet du vad? Mm. Vad menar du med det?
Ja, precis. Vad menar du med misslyckande?
Nej, jag frågar först.
Misslyckanden är, då skulle jag säga så här, misslyckande för mig är, jag får ta någonting som jag har gjort då. Misslyckande för mig är att jag har ju brutit min hand när jag eldade upp gipset. för jag skulle steka brödkrutonger och så ska de droppa av på ett papper, men då glömde jag stänga av gaslågan så då började det brinna. Det är ett misslyckande eller ett misstag. Misslyckande är när jag står på en föreläsning och en person bara går därifrån och säger, fy fan vilket jävla drabbel. För att då ser jag att jag skulle kunna gjort en viss sak bättre. Är du med?
Misslyckande. Du tror det i alla fall.
Ja, jag vet det.
Nej,
jag vet det.
Kan du inte veta?
Jo, jag vet det. Jag vet det.
Du inbillar dig att du vet det.
Nej, men jag vet det. För jag blev bättre efter det. Jag fattade att jag gjorde en sak som jag inte skulle ha gjort, utan jag liksom tog
bara... Fast vet du vad, jag tänker så här, att om den där mannens fru hade begärt skilsmässa samma morgon, vilket hon kanske hade gjort, då kanske han hade sagt vilket dravel var som än hade hänt på den scen, för att han var inte där i huvudet. Det var inte hans världsbild.
Tror du inte på misslyckanden och misstag?
Nej, misstag kan man misstag, absolut göra. Det är en helt annan
misstag
sak.
Misstag är så här, bränna upp gipset.
Ja, det är ju en olycka. Ja. Jag tror inte på olyckor. Nej, men misslyckan, alltså så här, jag tycker...
Berätta.
Det låter lite enkelt kanske, men jag tycker så här att man har en målbild liksom. Det här är ett resultat som jag jobbar mot. Jag tänker nå det. Och så har den här ansatsen, jag försöker, jag gör det på det här sättet. Och sen så får jag ett resultat och så ser jag hur väl det stämmer med det jag hade tänkt mig eller inte. Ja, och då kanske det gör det. Och då kan vi kalla det för att jag har lyckats. Eller så kanske det inte gör det.
Mm.
Nej. Men så länge det där inte var enda chansen, så länge jag inte är liksom en hjärnkirurg, så är det väldigt svårt att säga till ett misslyckande. Vad det är information som jag kan använda mig om nästa gång. Som med han som du berättade om, som nämnde. Du sa att nästa gång blev du bättre. Ja. Men det där första, var det verkligen misslyckande eller var det bara ett annat resultat som ledde dig till att få ett bättre resultat nästa gång?
Det är lite grann därför vi sitter här. När vi pratar om att vi ville göra en podd om misslyckande, så tycker jag ju precis som du säger, att allting är egentligen någonting jag kan lära mig av. Sen har vi lagt ett namn på det som låter, precis som du säger, väldigt, väldigt negativt.
Mm.
Så att jag håller helt med dig. Mm.
Och
som
det,
du
precis,
menar.
Ibland kan det ju vara liksom själva målbilden som behöver omformuleras också.
Ja, precis.
Men för jag tänker, när det handlar om våra barn, är vi ofta ganska bra på det där. Om man ska lära någon åka skidor, då talar man om att, ja, men du vet, du måste trilla för att lära dig hur du åker. När du cyklar, du måste så här, det enda sättet att lära sig hur man gör det, att göra fel några gånger. Vi är så himla pedagogiska när det gäller barn. Men sen när det kommer till en själv som vuxen,
exakt.
Då är det så här, nej, men nu står så mycket på spel. Gör du verkligen det?
Nej.
För det är ju nästa hemlighet, det är ju bara när du själv talar om för andra att vad dåligt det blev, jag misslyckades, som de andra också tycker det. Det här är någonting, det måste ju du ha märkt, Tobias, tänker jag, på scen. Att, för när jag står på scen, då är det ju så att som mentalist så behöver jag andra människor på scenen. Mm. Det blir sjukt tråkigt att tankeläsa mig själv. Liksom, ingen kollar på det.
Ja, men det måste du testa någon gång.
men det betyder, jag har ingen kontroll över dem jag får upp. Och ibland kan saker och ting då gå fel.
Mm.
Men så länge jag inte säger till publiken att nu blev det dåligt, eller om jag skulle säga det, om jag skulle visa bara shit vad jobbigt, nu tycker jag är sämst, det blir värdelöst, då kommer de tycka att det är skitshow och har jätteångest. Men om jag kan skratta och säga, det där blev inte alls som jag hade tänkt mig, det här var helt knas, vi gör något annat, tack och hej. Då har jag visat att jag fortfarande är i kontroll och att det där inte bekom mig.
Det finns något elegant i det här att äga då det som sker i stunden, en fadäs, ett misstag, och klara av det, som du sa. Ernst-Hugo Järegård, skådisen, skulle någon gång inviga ett galleri, har jag läst om i en bok om honom. Och en stor tavla skulle avtäckas, och han gjorde väl det. Den kanske stod till och med lite lutad mot någon pall, så här, lite, och den... har jag för mig gled ner, eller hur det än var, så trampar han med foten igenom. Och då säger jag 20 ett par sekunder senare, just så här vill jag stå, mitt i konsten.
Nej.
Och så ska man ju göra, mitt i konsten.
Ja.
Och det ligger någonting i det, att man ska inte skämmas så mycket. Och det mest tragiska ord jag vet om äktenskap som inte håller hela livet, är vilket misslyckande. Jag har hört i ditt äktenskap att du misslyckades, att du har skilt dig. Men vi fick ju barn och 20 år eller 5 år, vad det nu är.
Ja, du ser misslyckad.
Exakt, det har inget med misslyckande, exakt. Ja, utan vi fick den här tiden. Så det är något märkligt det här, att hur känns det att du vågade tro på någonting? Hur känns det nu?
Ja, just det.
Känner du inte dum att du vågade tro på kärleken? Ni fick ju bara 25 år. Att ingenting blir väl exakt som man vill.
Nej, det där är så sant. Alltså.
Men sen det är klart, det finns ju vissa, jag tänker på Ernst Hugo där, det finns ju vissa sådana tillfällen när man har en chans, eller när det blir irreparabelt. Och för att prata lite om mig själv igen nu. För jag gjorde en show som heter I ditt huvud för en massa år sedan, och den byggde liksom på att hela finalen visade att alla nummer var ihopknutna. Men då krävde det att jag i första numret, jag fejkade ett fel. Jag bad någon tänka på en känd person, och så skulle jag gissa vem det var, så hade jag fel. För det visade sig att de hade tänkt på Tom Hanks, jag gissade på någonting annat. Och sen visade det sig att alla nummer under resten av föreställningen hade handlat om Tom Hanks. Men om jag inte fick den här personen att tänka på Tom Hanks i början, då hade jag inget slut. Liksom.
Okay.
Och det hände ju några gånger att det där inte satt. Och då visste jag ju 2,5 timmar i förväg att jag har inget slut riktigt ikväll.
Oh!
Och det är inte så att jag hinner gå av nu och tänka ut det här, utan nu ska jag stå på scen fram till det här slutet som inte kommer sitta ihop med någonting.
Men hur kan du riskera så mycket?
Hade du ingen reservplan?
Nej, jag hade inte det.
Inget steppnummer?
Jag klädde av mig naken. Där är det ju liksom sådana tillfällen, eller Ernst Hugo liksom i konsten, det kanske är ett misslyckande, men man kan fortfarande äga det. Jag minns faktiskt inte de 2 gångerna det ändrade, riktigt hur jag räddade det. Jag fick till det på något sätt, det blev ett slut. Det blev inte riktigt lika starkt som det hade kunnat vara, men det funkade. Men jag tror att det viktiga är att så länge man bara äger, så har folk väldigt lite problem. Jag brukar säga att om man är på jobbet, nu har inte jag haft ett vanligt jobb på hur många år som helst, så att jag har ingen aning om hur det är, jag ska egentligen inte uttala mig om det, men jag inbillar mig att då och då på en arbetsplats så får någon en uppgift och sen så kommer det fram att de har inte riktigt gjort den, och så kryper man om det där och låtsas som ingenting, så blir det dålig stämning. De människorna tycker vi inte om. De människorna som kommer på måndagsmötet och säger, vet ni, jag sa att jag skulle leverera det här i torsdags. Det blev inte alls så som jag hade tänkt mig. Jag behöver en dag till för att kunna gå tillbaka och se vad som blev knas. Så att jag kan åtgärda det här. Skulle det vara okej? Det är ju någon vi älskar.
Ja.
Det är någon som liksom fuckar upp lite, men som äger det.
Ja.
Det här vill jag stå mitt i konsten. Ja, men bra. Du tar hand om det här. Vi litar på dig fortfarande. Liksom. Känner ni till det här juice-testet? Jättespännande. Man lät 2 personer demonstrera en juice-maskin.
Ja.
Och båda hade fått samma manus liksom, så att de skulle säga exakt samma saker.
Okay.
Men den ena av de här instruktörerna gjorde ett litet fel. Hon spillde lite juice på sig. Och sen så fick de här åhörarna som hade varit i de 2 olika grupperna då, från de 2 olika instruktörerna, då fick liksom rejta instruktörerna på en mängd olika områden. Och det intressanta var att inom professionalitet så rejtade man båda lika bra. Så hon som spillde juice på sig blev alltså inte mindre proffsig för det. Men i likability, det vill säga hur mycket man tyckte om dem, hon som spillde juice på sig var högre där.
För hon var lite mänsklig.
Hon var lite mänsklig. Det där hade jag säkert också gjort. Så att vi tror att vi måste upprätthålla liksom den här proffsiga ytan. Egentligen är det tvärtom.
Ja, men det är väl
Därför vi är här.
Ja. Det är därför vi är här.
Öppna din gravkammare, Henrik. Berätta om allt som gått snett.
Ja. Öppna din dörr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte på det, för ni bad mig så här, men tänk ut någon liksom blunder. Och då kom jag ju på någon så här, jobbrelaterad enorm pinsamhet. Och den kan jag absolut berätta.
Pinsamheter då?
Men nu när vi har suttit och pratat så inser jag att det finns ju andra typer av misslyckanden. Jag har haft liksom 2 stycken ganska misslyckade relationer. Och det måste jag säga att de var misslyckade. Inte enbart naturligtvis.
Nej, men nu blir det ju fel. Alltså,
jag säger faktiskt det nu.
Förklara.
De var misslyckade för att jag under alldeles för lång tid inte lärde mig någonting av... Om jag ska skjuta pil på mål och så missar jag målet, då kan jag säga, okej, jag siktar lite mer till vänster. Jag siktar aldrig mer till vänster.
Nej, okay,
jag sköt pilen fel hela tiden. Vilket innebär att relationerna blev ganska misslyckade. Men det var en dyrköpt lärdom. Det var 2 gånger 7 år liksom, innan jag fattade att, det finns en gemensam nämnare i de här relationerna. Jag var med i alla.
Nej.
Och det är inte bågen, det är jag.
Ja, så att lärdomen av dem var viktiga. Men absolut, jag kan nog se dem som... Nej, jag höll på att säga att jag vill se de tidsepokerna i mitt liv som misslyckande. Men det var de inte heller.
Nej,
men jag gjorde en massa onödigt oinformerade saker i dem som kanske gränsar till misslyckande. Just för att jag inte lärde mig under tiden jag höll
berätta,
på. Liksom.
Du sa att men, du hade...
Ja, min jobbanekdot då, som är lite tryggare.
Får jag veta? Ja, får jag veta.
För det här är väl så här, hur vi tänker på misslyckanden, tänker jag. Och det kanske var det då. Men så 2008, då hade jag haft min första säsong av TV-programmet Järnstorm hade varit på SVT.
Vänta, Järnstorm? Järnstorm.
Så heter det. Och det hade rönt stor uppmärksamhet. Min första bok, Konsten läsa tankar, hade kommit ut. Rönt stor uppmärksamhet. Jag skulle ut på min första turné. Liksom. Så att jag hade liksom börjat bra där. Och sen, nu skulle jag bara öka. Och jag skulle göra mitt första framträdande i live-tv någonsin. För live-tv hade jag inte gjort. Jag hade fått 3 minuter på Godmorgon Sverige. För att göra. Och, så här, och då vill jag att, ja, men kom och visa någonting. Och då hinner jag bara göra det. Och sen säga, köp biljetter till showen, tack och hej. Alltså det gör man in här. Och det här är en november 2008. Och det är den här novembermorgonen som alltid sker varje år när snön kommer.
Nej, det är den!
Så jag sitter fast i en taxi till stan. Och ser på klockan sändningen går liksom. Och jag bara... Så jag ringer bara, jag kommer. Jag på. Och det här är så fruktansvärt viktigt för mig. För att jag liksom... Jag var precis i början på allting då. Det var enormt viktigt för mig med de här 3 minuterna att liksom, nu ska etablera mig. Jag i min värld så stod och föll nu hela min tillvaro på de här 3 minuterna SVT. Det är lätt att gå in i de där bubblorna, känner jag. Jag kommer. Ja, men det är lugnt. Vi har flyttat fram dig lite grann. Så här, vi fixar. Så jag kommer till tv-huset i alla fall. Jag slänger mig ur taxin, springer med någon värdinna där. Jävla vinterrock på mig. Och när jag springer in i studion, då ser jag hur programledaren sitter på ena kanten av en soffa. Och jag säger att kameran är bara riktad på henne. Och hon pratar med mig som om jag sitter i soffan. Så, så inslaget har redan börjat. Bara, ja, jag har med mig Henrik här. Han kommer om en liten stund. Så här, för att de har ingen val.
Nej.
Och jag bara springer mot soffan. Slänger av den här rocken samtidigt som kameran så här, pannar över till mig. Jag bara, ja, hej. Och det är liksom det är snö och vinterkläder runt hela mina fötter. Och min puls går väl i 5000 km i timmen. I det här läget så ser jag en monitor som det heter, alltså en tv där man kan se tv-bilden, och under den är en klocka. På den här klockan är det röda siffror och ett minustecken. Och så mycket fattar jag att det här betyder att vi är redan över tid. Mitt inslag är egentligen slut. Och det stressar mig ju ännu mer förstås. Så att nu då när jag ska göra min grej så är jag ju mentalt inte kanske där jag borde vara. Lägg till dessutom att det går morgon Sverige, det är 2 miljoner tittare, det är första gången jag är live-tv. Jag ska dessutom prestera någonting som även under de bästa omständigheter är lite svårt att göra. För att tankeläsning handlar om den andra personen liksom, som jag i det här fallet inte känner. Så jag gör min lilla grej, som är en ganska enkel grej. Det går ut på att hon får ett antal symboler, jag har ett antal symboler. Och så väljer jag 3 stycken, så här, du ska läsa mina tankar. Och så ska hon välja 3 stycken. Och så är tanken då att hon ska ha valt samma som jag har valt. Händer inte! Utan det här failar kapitalt. Jag har inte ett enda rätt. Det är en uppbyggnad på liksom, det här tricket, då, eller vad man ska kalla för, att ha 3 steg som blir värre och värre. Det jag hela tiden så här förutsäger eller vad hon ska tänka på.
Och du kapar varje paus.
Jag misslyckas varenda. Och sen när jag gjort det, då är tiden ute. Det var ju den innan jag började. Och jag hinner just bara, det där sög showen är lite bättre, tack och hej.
Sa du det?
Jag tror att jag sa det. Nej, det vet jag att jag sa faktiskt.
Det här sög med showen
lite bättre. Jag kanske sa det där, inte så bra. Men jag sa showen är bättre, sa jag.
Ja, jag förstår. Du gjorde
och sen var det dags ut. Och där kände jag mig någonstans att där började och slutade Henrik Fexeus karriär som tankeläsare. Men så det var ju, sett i sin isolerade händelse, så var det ju ett misslyckande i betydelsen att jag hade en chans på mig och träffade inte måltavlan särskilt väl på de 3 pilar jag hade.
Nej.
Men å andra sidan så är det ju någonting som vi sitter och pratar om här idag liksom, som ett verktyg till att prata om ett större ämne. Så, men det var väl inte...
Alltså, jag kände så här, nu har vi så här mikrofoner med mikrofonskydd på, som det ser man inte, men det är en stor rund platta som sitter här och den är 10, 11, 12 centimeter i diameter. Och jag, när Henrik berättar det här, så känner jag liksom hur jag gömmer mig bakom den här. För att det måste ha varit en sånt påslag alltså, att komma in på det sättet.
Hon var också lite skeptisk skeptisk. Det tog mig många, många år att få komma in liksom på SVT. Förutom att jag trots allt hade gjort min första tv-serie där. För att de var lite såhär, nej men inte du bara en liksom på låtsas kille. Alltså såhär, de visste inte vad de hade mig.
Nej,
så att hon, det var också den vissa skepsismen mot vad jag skulle göra. Vilket du kanske inte är riktigt underlättare.
Nej, exakt. Sammanhanget.
Men jag är så nyfiken på just det där, precis det där exakta eftermälet som är då när man klipp, eller att, ja nu går vi till tv-kocken. Vad sades det direkt efteråt där? Att ja, det här gick inte så... Alltså,
nej, det var bara okej, du går ut till höger där så tar hon hand om det. Så det var bara ut igen.
Ja, och hon satt direkt.
Det var
inget eftersnack.
Nej.
Okej.
Och jag vet faktiskt inte vad jag tänkte om det här när jag åkte därifrån. Jag kan bara liksom inbilla mig vad jag tänkte. Men det är nog liksom, men det är kanske också den enda så här tydliga storyn jag har av när jag har liksom inte gjort någonting, när det också stod på spel. De här showerna jag berättade om, jag vet ju att jag på något jävla sätt fick ihop det på slutet liksom. Men det var bara jobbigt. Men jag tänker
på den där, alltså, om man nu pratar om misslyckande, så då är det ju egentligen misslyckandet, om jag testar nu då, är ju att du inte tog taxin i lite bättre tid.
Eller misstaget kan man väl säga.
Ja, misstaget.
Alltså jag vill inte skylla på taxiresan. Jag kunde ju ha liksom failat det där ändå.
Nej, men du kunde ha liksom beställt taxi en timme tidigare när du såg att det var snö.
Nu var det SVT som beställde den åt mig, va? Nu var det SVT som beställde det.
Ja, där ser man då. Ja, men nu blir det ju tidigare. Ja, då lämnar vi den punkten.
Och då kanske man inte tjafsar om man är relativt ny i det här.
Nej, jag bara undrar.
Utan din taxi hämtar dig. Tack så hemskt mycket. Jag kan ta mig dit själv när jag hämtar dig.
Jag hade kunnat gå dit.
Ja,
naken.
Jag har vinterrock. Ingen fara.
Ni ska få se.
Ja.
Jag kan tälta utanför. Fy vad hemskt alltså.
Jag är ju inte den mest flexibla av människor.
Är du inte?
Nej, gud nej.
Du, varför du berätta?
Nej, men jag är ju liksom...
Det ska vara kontroll.
Ja, men jag har ett enormt kontrollbehov. Alltså när jag var liten så liksom... Alla de bokstavsdiagnoserna som finns nu fanns ju inte då. Men hade man pratat om Asperger då så hade jag garanterat landat där. Det är jag övertygad om.
Och det
säger jag inte för att alliera.
Nej,
liksom.
Nej.
Men mina barn har liksom... Jag ser tydligt på dem. De är diagnoserade och sådär. Så att det, och jag märker det. Det roliga är att... Jag ska säga att jag har inte märkt det. För att jag har ju ett sätt att vara på som jag har tänkt att det är så alla är på. Men nu när jag då har börjat samarbeta nära människor. Och lustigt nog, jag har ju varit gift ett antal år. Men när man samarbetar med folk så kommer man på vissa sätt närmare dem än man gör sin partner. Liksom. Och då inser jag att det sätt som jag har trott är det självklara och enda rätta. Är ju för andra helt vansinnigt. Jag har ju ett extremt kontrollbehov. Så till den grad att folk kan brista ut i skratt. Med hur så här väl förberedd känner jag att jag behöver vara. Och men apropå så här, dubbelkolla på biljetten. Jag vill printa ut allt på papper.
Berätta, det här är spännande. Hur har det yttrat sig? Innan vi går in på mötet här, det här bordet måste ha ett visst träslag, för annars får jag allergi. Jag kan inte fokusera om det är fel lampor. Alltså, hur stark kontrollbehov?
Jag tränar ju på att släppa på det. Liksom. Men det är ju det att alla variabler som kan vara kända för mig och som påverkar mig behöver jag kontroll över. Jag vill veta vad det är för... Och jag har alltid sett det som att det är professionalism. Alltså, ska jag till den här lokalen, då vill jag ta reda på... vad det är för proj, så att jag ser till att ha med mig en extra lampa till den projen. För någon jävla gång kommer den dö. Liksom. Men sådär, tänka på alla andras jobb. Och kratta, vad kan jag kratta? Alltså jag har, det är kittet med tekniska grejer som jag har med mig när jag är föreläser. Har ju varit såhär, alla konferensteknikers våta dröm när de ser mig.
Så
kan vi låna den där? Nej. För jag har de grejerna de behöver när det fuckar upp, som de inte ens själva har. Och då är jag trygg i det. Och jag tänkte att här är bara jag som är lite proffsig. Jag har inte insett hur konstigt det ser ut när jag kommer liksom med min lilla tekniska case liksom. Man ska hålla en föreläsning på 40 minuter. Man vet aldrig när man... Nej, men du vet sånt här som att... HDMI.
Vänta nu här.
Bildsignal.
Bildsignal på TV.
Det är en så kallad intelligent signal. Den skickar mycket data också.
Mm-hmm.
Det innebär att det kan ibland bli konflikter mellan olika system. Till exempel Mac och vissa projar.
Exakt.
Då blir det konstigt. Mm. Och det är för att det är fel i den här informationsöverföringen i kabeln. Tricket är att man köper en HDMI-split. En som alltså delar upp den till två. Men man köper den billigaste man kan hitta från Kina. Mm. För vad den billigaste gör, som inte de fina gör, det är att den skickar ingen information utöver bild. All den här datan, den bara försvinner. Sånt här kan jag.
Nej, men jag dör.
Och jag har fem såna. Bara för att någon gång är jag på stället och bara, ja men nu är det konstigt gulstick och fel format. Men du,
backa, jag kan spitten. Det.
Mm. Är det sant? Det är dig man ska bli inlåst med eller hamna med på en öde ö eller någonting
där,
sånt där.
Där är mitt kontrollbehov. Ja, just det. Jag höll på att säga höstas, men det stämmer ju inte. Utan 2019 så var jag med om det på riktigt för första mitt liv. Jag skulle ner till Brasilien som författare på bokmässan i Brasilien. Och
ja, det går bra nu.
Jag skulle precis säga, det säger du i förbifarten. Ja. Tillåt mig ställa en fråga från lyssnarna. För det är för mig inte självklart. Nej. Brasilien, ja. Dina böcker vet jag, EU finns ju i 25, 6, 7 länder mer.
30-någonting länder,
jäklar,
tror jag.
Men, okay. Ja. Bland var, annat då, Brasilien.
Och Brasilien är ju då alltså ett av de länder där det går upp. Jag tror 3% av mina följare på Instagram är från Brasilien.
Nej.
Wow.
Så att det går, Brasilien är ett av mina liksom stora länder. Ja. Så pass bra så att mitt förlag vill bjuda ner mig till bokmässan då. Och då var det så här, men vi tänker oss lite tv och så lite intervjuer. Och igen, då här kom mitt kontrollbord. Jag behöver veta. Mm. Så, för att jag förstår att ni kommer vilja att jag uppträder som mentalist. Yeah. Så att jag vill veta vad det är. Till exempel, om det är tv, får jag göra någonting med hela publiken? Eller är det bara med programledarna? Är det bandat? Eller är det live?
Vad är det för kablar i studion?
Ja, men
ska jag ta med här, min HDMI-kabel?
Det behöver jag inte ens fråga. Medan de är lite mer så här, nej men det funkar inte riktigt så här. Vad menar ni? Så att men om det är så att jag ska framföra någonting och inte bara göra någonting, jag måste veta, för då behöver jag ha med mig grejer från Sverige. Mm. Det är inte så att jag kommer packa med mig en show bara utifallat liksom.
Nej.
Så jag måste veta. Absolut. Hör ingenting. Nej. Så tänker jag, men vi har lite intervjuer på gång på själva bokmässan och sådär, och det kommer förbi något tv-program kanske, men det vet man inte, det tar vi lite på volley. Okej. Jag åker ner och jag kommer ner första dagen. Och då är jag liksom, jag bor på ett hotell som är 300 meter från mässan kanske, men alla andra är på mässan. Och jag ska 16:00 på eftermiddagen träffa liksom för första gången då han som är min, som ska ta hand om mig från förlaget, det brasilianska förlaget. Men jag upptäcker att jag har glömt min adapter hemma till min telefon. Jag kan inte ladda min mobiltelefon, så jag behöver få tag på en sån. Så att jag kontaktar honom i förväg, bara, du, jag behöver hjälp med att hitta en sån här, jag behöver hjälp med en grej. Och det leder till att jag tar mig till mässan, så jag hookar upp med honom redan 12:00 istället för 4:00 när vi skulle sätta vid den här intervjun. Och då säger vi hej och säger, ja, jag behöver, vet du vad man kan köpa en sån här, och så här, förresten, vad är det vi gör i eftermiddag liksom. Ja, och då visar han hur de har marknadsfört det som händer 16:00, inte bara då i bokmässan Rio de Janeiros stora bokmässa, inte bara i deras tidning utan också betald annonsplats i dagstidningen, är ju då att jag 16:00 ska hålla en show.
Nej!
Du skojar! För 300 personer.
Nej!
Oj, det
är... Fast jag inte... Så att om 4 timmar... men jag inte... Det var det här jag frågade er om! Hur... Vi,
det var det här jag menade när jag ringde och sa, vad vill ni ha av mig?
Ja, nu vet du ju.
Men show, förlåt. Och berätta, då sa du show, jag har ingen show förberedd. Eller berätta, hur gick
det? Ja, men det var ju det då, liksom, vad betyder det? Vad betyder show? Men det var väldigt tydligt att det var just det, liksom, på scen, föreställning. Liksom. Ja, ja. Det var de orden.
Nej.
Och jag insåg att det här finns inte någon möjlighet att jag kan rädda. Men jag hade, som tur var med, jag kunde göra några små saker liksom, så att jag lyckades väl. Och så insåg jag, vänta nu, det kommer vara tolk, de pratar inte engelska, jag kommer ha ett headset, jag pratar engelska, så måste jag vänta på alla andra som sitter med andra med lurar och lyssnar på tolken.
Fördel.
I det här fallet, ja, för det tar ju tid.
Exakt,
ja. Så du drygade ut show, du hade två tricks, men det blev
svårt,
2 timmar.
Svårt att leverera skämt på det sättet, kanske.
Exakt.
Svårt, men så det visste jag var bra, där var den. Och så gjorde jag väl någon form av variant där jag gjorde något trick, och sen så la jag in så här ett antal minuter från min föreläsning.
Ja, bra.
Som var lite roliga. Ja. Och sen så gjorde jag någon liten hypnosgrej, och sen hade vi en liten Q&A, alltså frågestund på slutet. Ja. Så att det blev ju någonting, liksom, något content.
Men svettigt. Var det svettigt?
Och just i alla fall innan jag hade bestämt mig för hur jag skulle göra det. Bara, hur ska jag hantera den här situationen?
Mm. Alltså jag hade åkt därifrån. Jag hade liksom...
Nästa plan hem!
Ja,
Nej, men det var jobbigt.
Och då är
det,
jag
vet att i mitt yrke så här, då, alltså man ska alltid vara förberedd på så här. Men du kan behöva uppträda lite grann. Fast det var... När jag står på scen, det är också det. Jag gör ju inte företagsunderhållning. När jag står på scen som underhållare, då är det ju liksom i teatrala produktioner. Mm. Det är väldigt lite av det som bara går och drar i fickan och gör en grej. Ja. För det är inte riktigt så jag uppträder.
Nej.
Hade jag varit den typen av underhållare, bara, men här är en kortlek, ta ett kort. Ja. Klöver åtta. Det hade varit en annan grej. Men det är inte så jag jobbar. Liksom. Så att, ja,
du jobbar svettig. Med mer, alltså, du jobbar med alltså intelligent underhållning.
Ja, men tack.
Ja, men jag tycker så mycket om det. Alltså, just det här att man behöver tänka till, att man behöver förstå och att det ligger liksom någonting under där som faktiskt är som en liten sån här ton av att man måste tänka till. Alltså lite intelligent.
Ja. Det är flera lager, vilket är roligt med all form av underhållning som är när man mot finalen märker åh, så det var därför precis. De gjorde så i början. Och nu fattar jag det. Showen heter så för att det är ju skoj. Mm. Att man binder ihop. Det finns, en tanke finns. När en tanken till slut kristalliserar sig för människor är väldigt behaglig.
Jag älskar sådana filmer också. Mm. När man liksom, ja men gud, var det så?
Titanic, ja den sjönk.
Ja, exakt. Var det vi ska runda av.
Vi ska runda av.
Jag måste säga det att alltså, när man pratar med dig så får man liksom luft i huvudet.
Är det bra eller dåligt?
Det är bra.
Ah, okay.
Ja, men det är bra. Det är, ja, men det är bra. Du är generös, du är skarp, du är knivskarp och du är rapp, du kan berätta, du är... Nej, men jag är jätteglad för den här pratstunden.
Tack, vad roligt.
För vi har ju bara träffat sådär liksom på flygplan förr i tiden när man fick resa.
Ja, det var verkligen så. Man träffade folk på Bromma.
Ja, liksom.
Från och till Brasilien,
exakt. Nej, jag har aldrig varit i närheten av en gate till Brasilien. Men däremot har vi träffats på ett flyg till Sturup.
Det har vi gjort.
Det är inte kattskit inte. Nej, minsann.
Så att, ja, jättetack för att du finns, får vi säga.
Och, tack så ni har.
Hoppas du får en kittlande, vacker tillvaro och att böckerna säljer som smör och att vi egentligen borde spela lite sambamusik nu, men vi har ingen.
Nej, vi har ingen sambamusik. Absolut inte.
Och det är någonting som jag tycker är så jobbigt, att dansa.
Oh. Är det? Men om de skulle ringa från förbi. Let's Dance då?
Ja, jag tackade ja.
Va?
Fast de tog Jonas Bross istället.
Nej.
Jo, det stod mellan honom och mig.
Nej.
Jo.
Jaha.
Nu får vi stoppa bandet här.
Eftersom varför han, det? Jo, för sen, det var det sista han gjorde, sen dog han.
Nej,
men, så att det var
men,
tur för honom
Henrik,
att han
fick sluta.
Men på riktigt, det var jättebra alltså, för honom.
Ja, det var bra för honom.
Brandeby var också med och sen dog han.
Ja,
det
känns som det är
därför man inte...
Let's die. Nej, men det äter ju upp.
Du skulle ju varit med där. Tack så mycket, Henrik.
Tack och
hej. Hej då.
Hej, Killing.
Let's dance. Ja, vad roligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.